Att hålla på och plåga sig själv, ja, utan att få någonting. Alltså när du cyklar genom USA som du har gjort.
Ja, då får man kondition sen.
Och kondition, och du ser, du möter folk, ja, du ser ju fantastiska miljöer. Här är ju bara slukhål av självhat.
Ja, alltså om det blir som jag tror så är det precis som du säger, att typ 6 veckor efter det här så väger man ju det man vägde innan. Och så har man några fina foton liksom i sin iPhone. Så här, titta, jag hade nästan rutor på magen en gång i tiden.
Mm.
Och det blir ju nog ännu deppigare än att bara vara liksom lite glad och tjock hela livet.
Hallå. 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 Fan vad schysst.
Ja.
Tjena. Tjena kompis. Tjena.
Han har tagit trapporna i älgakliv till 5:e våningen. I en timme tidig och hälsar på mig med den desperata blicken man får av att inte ha fått äta sig mätt på några veckor. Han utbrister ett nästan aggressivt ja till kaffe, men ett reptilsnabbt nej till vin och bröd. Han är smalare, jag minns honom, så håller också killen på att plöja sig genom 16 veckor av helvete i kanal 5 med ett självplågeri som skulle göra en trappistmunk grön av avundsjuka. Välkommen till toppmöte med Anders S. Det är dags att träffa mannen som skapat rubriker med bilder på sitt viktras och som kommer chocka mig med att han i ett drygt decennium haft en oplockad gås med mig. Fullständiga personuppgifter.
Måns Gustav Möller. Född på Karolinska 1975. Mm. Uppvuxen i Hässelby. Boendes på Lilläsingen.
Mm. Du kommer en timme tidigare till intervjun.
Ja.
Ja. Var du ivrig att bli intervjuad av mig?
Nej, men jag har späckat schema helt enkelt. Så kände jag att... Nej, men jag, helt ärligt. Jag gör ju reality-tv nu. Där man, ja, inte får äta någonting.
Nej, för att lite äter du. För du har, framför mig har du ett äpple.
Ja.
Och du har en plastflaska. Eller
ja,
det,
en
plastmugg.
Sån här shaker med proteinpulver i.
Det är jams.
Någon, ja, slags... det är ju fullkomligt vidrigt. Men det är det jag får ta liksom. Ja. Jag tänkte om vi ska sitta här en timme eller två så måste jag ju...
Du går igenom ett extremt...
Ja, det är helt sjukt där. Det heter 16 weeks of hell. Man tränar och äter för lite.
Ja.
Och det är ju bra kanske ur ett hälsoperspektiv. Men ur comedyperspektiv är det ju katastrof. Alltså. Hjärnan lägger ju ner när den får för lite...
Det är så?
Ja, jag är inte alls lika rolig, känner jag.
Känner du på scen att jag orkar inte det här?
Det var senast jag kände var när jag hade dubbelföreställning. Då orkade jag inte ladda om till andra. Men så du... då kände jag att nej, men det här är inget bra. Och då bröt jag ihop och drog en dammsugare. Men det hjälpte liksom inte. Men det är enda gången på de här veckorna jag har gjort det dåligt.
Blev man inte diskad om man
jag stod och tjuv åt en dammsugare. Så tänkte jag, ingen såg det här. Men såklart var ju Öst tvungen att skvallra till det här reality-programmet.
Ja,
alltså det... golar och inga polar. Det var inte okej.
Okay. Det är lågt.
Det är oerhört lågt. Ja. Alltså. Oerhört lågt. Jag vill ändå ha ut det här i etern så att alla vet vad... Anförtro inte era hemligheter. En
visselblåsa.
Ja. Den här kinesiska läkaren är ingenting. Den kurdiska visselblåsan.
Och sen har du har gått in i den här 16 weeks of hell som innebär det är ett tv-program, reality på kanal 5.
Ja.
Och där du måste gå igenom ett helvetes 4 månader helt enkelt.
Ja, 4 månader.
Av hur många kalorier om dagen?
Det är olika perioder, men nu är det deff. Då tror jag att det är 1200-1400.
Hur mycket behöver Måns Möller normalt?
Jag vet inte, men 2000 någonting tror jag är det. Att man måste ha. Eller måste ska man ha.
2500. Hur mycket du väger? Hur mycket väger du? Normalvikten som du kommer gå tillbaka till sen. Du vet vad du gör,
Måns. Ja, exakt. Men... jag vet. Men 72. Ja, men sen beror det på hur väl, alltså vad det är för ämnesomsättning och lite sånt där också.
Okej, men man räknar med att 2500 ligger du på.
Nej, men jag kan inte de siffrorna. Men jag har hört det att man ligger typ där.
Ja, det är nästan 3 pizzor. Nej, 2,5 pizza är det ju faktiskt. Så lite godis på det. Och nu ligger du på den här perioden.
1200.
1200.
Ja.
Hur mycket är det? Vad får du äta då?
Jag tror en pizza är 1000 liksom.
Ja, får du äta en pizza?
Så 1,2 pizza.
Varför tar du inte en pizza då? Så skiter du den här jamset som jag är.
Nej, men jag kan inte det här med kost, Anders. Men jag tror man ska äta lite ofta och hålla förbränningen igång.
Hur mycket ska du äta idag då? Det måste vara något strikt.
Ja, idag så går jag upp. Mm. Och så får jag ta en ingefära shot och 5 piller.
Mm, yummy.
Ja, och det är då magnesium och järn och gurkmeja, B-vitamin och så har jag glömt det femte. Och sen så går jag en timma och inte så här slögå, utan du ska gå så snabbt så att det är jobbigare än att jogga. Och sen är det då dagens gympass. Efter gymmet tar jag min första lunchlåda som då är lagad. Och det är, man får inte ha salt i. Man får ha 6 gram salt om dagen, men det räcker ju liksom inte. Så det är inget som smakar något.
Nej.
Så det som händer är att du blir deprimerad. För att jag har inte förstått det innan, men man belönar... Alltså jag lever ju för att äta. Jag har haft mycket stand-up om det genom åren. Mm. Alltså vad handlar livet om? Är det bra sex eller bra... Nej, det handlar om att hitta någon och bli tjock tillsammans. Det är det livet går ut på. Men är det inte det lite grann? Sitter i soffan och mumsar.
Överviktiga par har roligare.
Jag tror, jag är helt övertygad.
De ser lyckligare, ja, tycker jag.
Men de är också överrepresenterade i Lyxfällan. Så jag vet inte om det bara, är det inte så?
Jag vet, de kanske har ett avslappnat förhållande till pengar också.
Ja, det har de, för de köper pizza för avbetalning. Har du inte sett det? Det är helt sjukt.
Det är sms-lån för ostbågar.
Nej, men alltså, apropå det, tv-soffan. Jag satt med min tjej, jag är ihop med en väldigt rolig tjej, måste jag säga. Skånska och... bara, men du, kan vi inte se den här kalifat alla snackar om? Mm. Hon bara, vad är det för något? Mm. Jag bara, men det är de här som har flyttat till Raqqa. Hon har inte tv säger om folk som har flyttat till Nacka. Det vill jag säga. Helt seriös också.
Ja, men det är intressant det här med ändå, för du berättar om den här dieten du gör nu som ska då bli en reality-serie där du verkligen plågar din kropp.
Ja, och jag måste till mitt försvar säga att Kanal 5 frågade Öss om han ville vara med. Mm. Ös säger, ja men då måste ni ta med Måns, för vi är på turné ihop. Jag kommer inte klara att göra det här och Måns ska sitta bredvid och äta pizza. Så jag har liksom halkat in i det här programmet på ett bananskal.
Så Ös gör det här också?
Ja.
Och Ös har dragit in dig i den här hysteriska dieten. Ja. Och golar ner dig över en dansliga.
Ja, jag vet. Det är det som är så... alltså tragiskt, tycker
jag. Funderar ju på att ha Ös här i programmet.
Nej, det stryk det.
Att jag har ju faktiskt någonting att prata om. Det här är ju moral och etik på hög nivå. Ja. Alltså. Ja. Du säger att du plågar dig igenom detta.
Ja.
Varför gör du det då? Du har inte sagt ett gott ord om det här. Du är en glad skit som gillar att äta.
Ja, absolut. Men jag gillar ju också utmaningar.
Mm.
Ja, men det är att cykla genom Ryssland eller göra något. Alltså att det är coolt att se om man klarar utmaningen.
Mm.
Men det här med maten, träningen är inga problem. Eller inga problem. Men i jämförelse med att gå och lägga sig hungrig, vara hungrig och grinig, det passar inte mig.
Nej, precis. Jag tänker, det finns ju andra utmaningar man kan göra. Cykla är väl kul och uppleva landet, absolut. Och så vidare. Och så, men...
jag ska vara med i TV4 när de går upp i Himalaya.
Ja, det skulle jag precis. Men det kan jag förstå.
Ja.
Men den här självspäkningen.
Ja,
alltså
nej.
Det är någon slags straff. Jag är ute efter det är någon slags späkning. Det är ju en trappistmunkfasoner. Att hålla på och plåga sig själv utan att få någonting. Alltså när du cyklar genom USA som du har gjort.
Ja, då får man kondition sen.
Och konditioner du ser, du möter folk, du ser ju fantastiska miljöer. Här är ju bara ett slukhål av själv.
Ja, alltså om det blir som jag tror... så är det precis som du säger att typ 6 veckor efter det här så väger man ju det man vägde innan. Och så har man några fina foton liksom i sin iPhone. Så här, titta, jag hade nästan rutor på magen en gång i tiden.
Mm.
Och det blir ju nog ännu deppigare än att bara vara liksom lite glad och tjock hela livet.
Ja.
Så jag tror de här i soffan i Lyxfällan har ett kvalitativt bättre liv.
Men alltså, om vi ser lite djupare, har du haft ett komplex över att vara rultig? Jag ser det inte som rultig, men ditt beteende vittnar ju om att det är något som ska vara här.
Vad taskigt! Alltså, rultig, det tänker jag på barn som är lite goa och... alltså jag tycker barn ska vara lite rulliga. Jag tycker det är gulligt.
Kul, ja, men... vi då?
Nej, men... men det känns, nu känner jag mig som en av Anderssons liksom kullor.
Ja.
Att jag är... Nej, men jag kan ju tycka, om vi nu pratar comedy, det här är väl en podd då, någonstans om humor, eller?
Ja, det är faktiskt både och. Det är okay, allt
det är ju mycket resa. Roligare med en lite rultig Ricky Gervais var ju roligare när han var tjock än sen när han bantade ner sig.
Mm, ja, det kan jag. Jag tycker han är fortfarande ganska rolig. Och han har ju ändå ett rultigt uttryck. Alltså, man kommer inte ifrån det där riktigt.
Nej, men det var roligare när han var tjockare.
Ja, han blir ju på något sätt, han hade ju någon slags alibi för att skämta om tjocka på ett annat sätt. När man själv var tjock. När man inte är det sen så kanske det faller lite fel, jag vet inte. Men åter till dig, har du haft det eller? Eller känns det jobbigt att prata om?
Men jag har inga... Det man känner när man... Det vore ju gött att väga 10 kilo mindre. Det gör ju ganska stor skillnad om du springer liksom ett maraton. Så att det är ur den... Så jag är inte så här, jag vill se ut si och så. Men det vore coolt att springa liksom milen mycket snabbare än vad jag brukar göra. Och sånt. Alltså känna sig lätt. Jag vill inte... Det vore så kul om du vet när man... Eller i alla fall för mig, när man är ute och joggar. Och så känner man alltid att det dallrar. Att just få det. Bort den känns... Det hade varit fantastiskt. Ja, jag vet. Ja. Känner man så här, ska jag köpa sport-BH eller vad är? Ja, men...
När man sitter på en buss och det börjar hoppa och man känner att brösten börjar hoppa lite grann. Det är en obehaglig känsla.
Ja, det är om det inte är fredag, då kan det vara lite att man känner...
Sittlande.
Tonight's the night. Tonight's the night.
Väl är det min tur. Men du, jag frågar dig om detta, Monster, för det är inte första
för
gången. För
att Öss har ringt in med något jävla info, eller?
Jag pratar med Öss i 2 timmar. Jag har så mycket skit på dig, Monster, du anar inte det. Nej då. Men det är inte första gången som du gör detta, nämligen. För att jag kommer ihåg att jag har ju jobbat med dig ganska många år. Både i timeout och i parlamentet.
Och måste du dra upp det
nej,
här?
Nej, men du kom ju med dina små jävla små svarta lådor som du hade fått beställt till. Alltså, du, en liten diet som du satt och knaprade på den och pressat gräs och det var vattenkrassen.
Ja, jag vet. Men problemet var där. Det var säkert jättebra. Jag hade läst att Fredrik Reinfeldt åt svarta lådan.
Mm.
Men sen... Vart jag lite för hungrig och då kompletterar jag svarta lådan.
Men en liten annan
låda. Med någon stödcapricciosa här och där. Och då blev det liksom svarta lådan extra extra. Och så att det var väldigt dyrt men jag gick inte ner något i vikt.
Vad kostar den här
Det var svindyrt. Svindyrt alltså.
Flera
tusen är alltså...
Vad får man för de pengarna då? Då var det liksom, då var det någon som kom till dig med en svart låda. Nu ska du äta det här klockan
11.30. Ja, eller om jag åkte och hämtade det. Det har jag glömt.
Okej. Okay. Får inte ens hemleverans alltså. Men förstår du vad jag menar? Det är inte första gången, Måns. Vad kommer det här från?
Det är en dröm om att väga mindre.
Mm-hmm.
Jag har aldrig fått till kostbiten i mitt liv. Och nu tror jag... Det här kommer vi skratta åt när det här sänds om ett tag. Men att just nu så är jag inte sockerberoende. Och det är en grym känsla faktiskt.
Uh-huh.
Jag var ju supergrinig första 10 dagarna i det här programmet. Men...
Men var du kommer ifrån? Så har du haft... Har du
varit du menar
tidigare?
Så...
Är du fåfäng?
Nej. Men det är nästan en extrem prestation att cykla så många 100 mil om året och ändå en fettprocent som ligger runt 30. Det är liksom, det är inte...
Är du arg på din egen kropp?
Ja, exakt så. Jag förstår inte varför jag... Så att jag skulle bara vilja någon gång i livet få till det där med...
Dra upp tröjan för att se om du har några rutor där. Så.
Nej, jag har inga rutor. Det här är ju förnedrande.
Ja, men det är några...
Vi har på 4 veckor av 16.
Det är några veckor till där kanske. Men det...
Varför? Jag har ingen heller... Jag har alltid känt när man ser så här, du vet, hört talas om Joakim Thåström. Så har folk så här, gud vilken artistisk integritet. Jag står och drar upp tröjan i en vindsvåning. Jag har fått ens betalt för det här. Lite flera timmar ska jag sitta här. Du har inte fixat någon mat.
Jag har väl, men liksom... du äter ju för fan ingenting.
Nej, men du har inte ens frågat. Och i hypotetiskt...
Jag har österrikiska småkex. Jag har vindruvor, jag har kaffe, jag hade kanelbullar, men det är ingen som äter det för alla i sådana här kroppshetsar nu för tiden.
Aha, är det så?
Men, ja, visst, jag fick ju stryka kanelbullarna för att folk var, var ju så mycket om sig kring sig.
Ja,
när det gäller så. Kommer du ihåg ditt värsta gig?
Ja, men det är så många.
Ta något som är riktigt. Så att folk förstår hur jävligt det kan vara.
Nej, men alltså det var ju ett gig jag hade när jag ska uppträda på en båt. Folk sitter i olika hytter liksom. Hur jag har ju sett framför mig en öppen, ja, en båt, men...
Vad menar du då? Var de instängda i sina hytter?
Ja, men de satt i bås. Ja, men de kunde inte se mig. Så då är lösningen... Och jag kunde inte se ifrån eller vad sång. Och de hade ingen mix, så jag får gå upp och ta kaptenens mikrofon. En våning upp.
Ja.
Du vet den här nästa, Stavsnäs.
Ja. Ja.
Och stå i den och dra mina... Bredvid en sur kapten. Han står och kör båten och kommer ner efter gigget och... Jag vet inte om volym, alltså jag vet inte om folk hade hört och blir avsläppt och liksom...
Du hade ingen ögonkontakt med
publiken? Nej, jag var ju en våning upp.
Ja, ja. Så du kunde inte fråga, var kommer du ifrån? Det var inget.
Nej! Såna absurda som man har gjort. Och då blir man ganska knäckt liksom. Det var ju det som byggde scenskräcken. Jag hade för många gig med där det var riktigt, riktigt, riktigt dåligt.
Mm.
Och då blev det ångest till slut.
Mm.
Så det gjorde att jag var extremt sen med att göra min första soloshow. För att jag vågade bara vara på liksom ställen där jag var trygg.
Kommer du ihåg ditt första gig?
Ja.
Mina damer här,
ja, ja, absolut. Då hette det Carl Mikael, mittemot entrén till Gröna Lund.
Mm.
Nu är den O'Learys, tror jag. Pontus Platin skulle uppträda.
Mm.
Han skulle bli komiker.
Mm.
Och jag... hade då lyckats lura till med sentid genom att säga jag kommer hit och gör ett Lucia-tåg gratis. För det var december då. Sen tänkte jag, sen kan
skulle
jag...
Skulle du göra ett Lucia?
Ja.
Själv?
Nej, med mina kompisar. Det här låter inte så gangster, mina körkompisar.
Från Adolf Fredriks gosskör.
Ja, exakt så faktiskt. Mm. Så mina körkompisar, jag gick i musikskola. Då hade vi skrivit lite roliga låtar, tyckte vi i alla fall. Mm. Och så kunde jag stå kvar och köra lite då stand-up. Så jag hade ett väldigt bra första gig. Och hade jag inte haft det så hade jag aldrig försökt igen. Man har ju historier om folk som, du vet, bombar 10 gånger. Och gång 11 så har de hittat nyckeln. Och sen går det bra resten av livet. Men så är det inte för...
Men du hade ett jättebra första gig.
Ja,
alltså.
Jättebra.
Och med tricket med Lucia-tåget.
Ja. Mm. Men det kan man inte köra för alltid liksom.
Jag tänkte just fråga, varför fortsatte du inte det med vinnande konceptet med Lucia-tåget i juni, juli?
Ja.
Varför att det är din grej?
Men så att...
Måns grej, 30 år senare, har alltid med Lucia-tåget innan.
Jag tror det skulle funka faktiskt.
Ja, men det hade ju varit fantastiskt. Ja.
Om man bara hade förklarat i juli efter första stallet, det är så, ja, det här kan verka lite konstigt, men... jag lyckas inte med mina gig om inte jag har det här med. Så att ni får bara... Nu kommer nästa låt.
Jag har så starka band med min gosskör så jag måste ha med dem.
Men...
Kommer du ihåg vad du drog för skämt där då?
Ja, absolut. Det var om, vad heter det, Delfinen Flipper. Det gick ju på tv då varje dag. Jag pratade om livet som sån här människa som ligger i soffan och kollar på eftermiddags tv.
Mm.
Jag tyckte liksom att plotten i Flipper inte håller för att... Det är ju sådana här konversationer mellan... Det är sheriffens pojke och Flipper som ofta har så här... Vad har hänt, Flipper? Va? Har bovarna kidnappat den... prinsessan Leia? Och tidvattnet är på väg in i grottan? Och vi måste dit nu, det är 2,5 kilometer söder. Ja, lite sådana... Ja.
Men den har, du behållit?
Nej, jag gjorde den i slängde i brunnen sen. Så ja, så det var där i början.
Du nämnde ju att du har gått musikskola.
Ja.
Adolf Fredriks,
ja,
gosskör.
Ja.
Har du sjungit i?
Ja.
Ja. Var det en lycklig tid?
Ganska höga prestationskrav.
Mm.
Om jag ska vara ärlig. Det var ju kul, men det var också extremt mycket rep. Alltså du övade in någon roll på operan, du kunde vara stand-in i 2 år och aldrig få spela den sen. Alltså man lärde sig ju... Jag har haft nytta av att få den disciplinen av hur mycket jäkla repande det är innan det är show. Jag tror också var därför jag skrev mina skämt. Jag gick till en dramalärare, jag testade dem på kompisar. Alltså när jag stod där efter det där Lucia-tåget, då var jag jäkligt jättepreppad liksom. Mm. Med den tidens mått mätt liksom.
Men det är intressant det där med något speciellt särintresse som gosskör. För jag gick också i någon slags kör i skolan.
Ja.
Och det sätter ju sig. Alltså vissa låtar sätter ju sig.
Ja men gud, man kommer ihåg, ja, absolut.
Jag var ju såhär 12-13 år, jag kan ju fortfarande, are you going to Scarborough Fair? Du vet, men... och så stämmer på. Har du någon sån favorit från gosskören i Adolf Fredrik som du kommer ihåg? Som, ja, det, kommer det här kan till... jag sömnen.
Ja, men jag träffade en ungersk gammal kompis, István Kiss, balettdansör häromdagen. Då kom jag tänka på när vi hade någon ungersk. Jag tror kompositören heter Béla Bartók. Mm. Så kommer jag bara ihåg den här ungerska. Ajo, harsnan, jolvan, dolga, eju, mjölnik. Ja, så kan jag inte texta. Terra getten jajat, forra forra jajat, donne kone liv i lagat.
Mm. Vad händer när man kommer målbrottet då?
Nej, då åkte du ut liksom. Det är ju...
Det är så?
Ja, absolut.
Kommer du ihåg när du...
Nej, jag slutade innan. Jag... Som en spion som åkt fast. Jag tog min cyanidkapsel innan det var... Innan liksom vilan föll. Du, jag måste äta lite äpple. Jag håller på att dö av socker.
Ät ett äpple.
Ja.
Du jobbar just nu med Ösnudgen. Sveriges historia. Jag såg dig på Brunnen. Då var du också tillsammans med Ösnudgen.
Ja.
Vad är det för band mellan dig och Ös som du skulle beskriva det? Varför gillar ni varandra så mycket?
Ett, vi är båda arbetsnarkomaner. Det är ganska jobbigt att göra en turné med någon som bara vill göra 4 shower i veckan om man vill göra 7 själv. Liksom. Sen garvar vi mycket åt samma sak. Det måste vara grunden. Mm. Liksom. Men sen, framförallt, schysst snubbe. Liksom.
Mm.
Ja, bra, ställ allt upp. Man kan ringa mitt i natten eller man kan... Låna alla pengar han har. Eller? Ja, men du vet sådär.
Ja, just det.
Ja, han är bussig liksom.
Att kunna anpassa sig till den andra då hela tiden.
Ja.
Är inte det svårt?
Jo. Ja, men vi har ju bråkat sjukt mycket genom åren.
Men på scen bråkar ni inte, tänker jag. Alltså, där har ni hittat
någonting. Jo, men det gör vi fast. Alltså, eller gnabbas liksom. Men vi är ju sällan överens liksom om...
Men det är väl manusbundet när ni gnabbas så att säga?
Nej.
Aha. Det gnabbas på riktigt på scen?
Ja. Ja. Ibland har vi blivit osams på scen på riktigt liksom.
Wow.
Senast var om rutavdraget liksom. Jag tyckte att det var bra, framförallt för alltså jag tycker att det, eller det vet man ju om, att för invandrare och sådär, invandrarföretagare, så har det varit ett jättelyft liksom, och för att minska den svarta ekonomin, ja, bla bla bla. Och han tycker att det då är, ja, men den här vänsterpropagandan, ja, det är för att de rika ska bygga swimmingpooler på Rivieran med statliga bidrag. Och ja, då blev jag så trött på honom, så då blev vi osans.
Hur artade det sig då? Hur långt?
Nej, men det var nog 10 minuter. Det här var uppe i Örnsköldsvik alltså. Och folk tyckte det var jättekul i början, tills det gick upp för fler och fler att vi var nog osans på riktigt liksom. Så då var det... Då var det konstig stämning, som man säger.
Upplevde du det obehagligt, eller känner du att shit, här går vi off script på ett sätt som vi inte riktigt har kontroll över?
Ja, men när jag blir arg blir jag jättearg. Alltså. Mm. Ja, nej, det var inte... Det är ju inget bra för comedy.
Nej.
Alltså, men sen de roligaste skämten, som nu Ös gjorde någon kväll för barnen i Rojava.
Mm.
Rojava. Jag kan inte uttala det, men norra Syrien. Där Turkiet har gått in. Ja, men då var ju hela Norra Brunn fullt av kurder. Så då gällde det att ha lite kurdskämt. Åh, vad kul att vara här. Hörrni, jag ska vara ärlig. Jag hade inte fattat att det här var ett gratis gig. Så att om någon har pengar över, så här är mitt privata swishnummer. Så kan ni swisha mig. För jag hade inte räknat med att stå här gratis ikväll. Och det är kul, för då är det alltid en 20% som inte fattar att man skojar och tycker att det är dåligt att man står och tigger pengar när det ska gå till barnen. Och sen så, och det är en grej här, jag vill kolla bara, de här pengarna vi samlar in ikväll, går det även till de fula barnen i Rojava? För det vill inte jag. Det är det ändå konstigaste jag sa, men jag märker att det blir tyst nu, men jag har rätt att skoja om fula barn. För min bästa kompis Ös, han var ju själv ett extremt fult barn. Han var ung under förlossningen, så sa hans mor, hon skrek ut merhaba, merhaba. Och det betyder, Gud min Gud, ta bort detta odjuret i mitt sköte. Jag kan säga, Ös var så ful. Så när han växte upp i Rinkeby och var i parken, då var han så ful så pedofilerna tog omvägar. Så
det... Ja. Men det här med när du vill säga sånt som är lite förbjudet.
Ja.
Men du gillar det.
Ja, men jag tycker det
går in och peta.
Det har blivit så himla tråkigt liksom med... Typ så här, jag gjorde morgonradio igår.
Ja.
Och då skojade jag såklart om corona som alla pratar om just nu.
Mm.
Och då var väl skämtet typ... Alla vet ju att corona just nu kommer från Göteborg. Men det är ingen som vågar säga det. Att jag var den här visselblåsan.
Mm.
Och vad gör vi? Vi måste isolera Göteborg. Gräva av någonstans i höjd med Borås. Och så hade jag en massa åtgärder. Du vet, skjuta av Lisebergskaninen. Lägg ner Bingolotto. Och deportera alla som pratar göteborgska i spårvagnar till stora fiskeläger i Hisingen. Ja, och då, bla bla bla. Roliga skämt tyckte jag. Och sen så när man är klar med det så måste man säga, hörni alla lyssnare som bor i Göteborg, det här var bara ett skämt, bla bla bla. Mm. För annars vet jag att de kommer få 100 mejl och så går upp till någon chef som går upp till någon chef som mejlar mig. Och det är sällan tråkigt att det har blivit så. Så var det absolut inte förr.
Varför att, har det blivit så?
Jag vet inte. Folk är helt dumma i huvudet nu för tiden. En del i det är väl att nu kan du som enskild medborgare, då är mycket lättare att nå fram liksom, med alla sociala medier och sådär. Och gör man det på rätt sätt så framstår det som många tycker som du.
Mm.
Om du skapar några trollkonton och försöker driva upp och sen om du börjar trenda och sådär.
För jag såg det på Norra Brunn bara för någon vecka sedan och då körde en riktig ranting och, om Södermalm och vänsterliberaler och genus och allting och bara blåste på det mest politiskt inkorrekta du kunde hitta på och skrattade hjärtligt åt dig själv för du tyckte det var så kul att vara inne i det här getingboet på något sätt. Men sen var du också lite grann efteråt och säga att men det är bara skämta bara.
Ja.
Att du alltid måste säga det liksom efteråt.
Gjorde jag det där?
Ja, du gjorde det där också. Det är klart att du skämtar, du är stand-up-komiker.
Nej, men folk blir livrädda för... Det är samma nu om jag är världens historia med Ös. Så skojar vi om olika riken. Alltså assyriska riket, persiska riket, hit och dit. Skojar man då om assyrier, syrianer eller perser? Det går jättebra när Ös är med. Du har samma skämt när Ös inte är med. Då blir det helt knäpptyst. Och det är ju ganska tråkigt att det ska vara så.
Mm. Men har man inte tolkningsföreträde om man representerar en grupp i samhället? Så att säga?
Jo, men jag är ju lika mycket Svenna Banan även om Ös står på scenkanten eller inte. Så det där är ju bara liksom att folk tycker att då är det okej. För då har jag något slags invandraralibi med mig.
Mm.
Jag menar, vi måste kunna skoja om att vi är från olika platser på jorden och... Alltså som exempel, det här är helt sant. Jag var och gjorde ett tv-program i Göteborg, det här är 2 somrar sedan. Och då ville jag köpa en skjorta, en billig skjorta. Man får ju tv-smink i skjortan, så jag ville inte ha en så här fin. Jag tänkte, jag går till NS Mauritz och köper en skjorta som jag kan slänga sen, helt enkelt. Gå in på NS Mauritz och där stod det 2 somalier och provade piratbyxor. Och då tänker jag så här, här finns det ett skämt. Någonstans här är det ju något som är roligt. Och jag tänker så här, men om de köper de piratbyxorna, får de dra av dem som arbetskläder då? Och jag tycker det är ett roligt skämt. Jag har provat det, jag har åkt. Min son blev körd av taxibåt 020 ett tag.
Mm.
Så det var jättemycket somaliska chaufförer. Och då lär man känna, så jag provar det skämtet på dem. Och jag provade på 3 olika. De skrattade alla till. Så jag kände så här, men de här tycker att det är kul.
Mm.
Då måste man kunna skoja om att det finns en del folk som är pirater. Som, alltså det är, och då tycker folk som blir sura så här, ha, är alla somalier pirater? Nej, det är de inte. Men det är ett skämt om att det finns pirater. Som, alltså jag tycker man kan liksom inte... Det är aldrig någon det handlar om som blir sur. Att det är alltid någon annan som ska bli sur och deras vägnar. Alltså, har du någon som är funktionshindrad långt fram, eller längst fram. Jag skojar ju alltid med dem längst fram. Då skojar jag med den personen också. Och då är det helt knäpptyst tills man ser att den personen skrattar.
Har väl signat skämtet?
Alltså, helt knäpptyst. Så hela gigget hänger ju på att den personen skrattar. Men det är inte farligt, för de blir alltid glada att bli uppmärksammade, att man behandlar dem som alla andra. Sen öppnade jag inte hela gigget med att säga, hur är du din jävel i rullstol där? Men om jag skojat de tre andra längst fram och sen går på, då är inga problem liksom. Jag tycker det blir diskriminering om man skojar om alla andra längst fram utom den i rullstolen, eller om för att den råkar vara från Somalia eller från Turkiet. Alltså det blir ju också. Men då kommer alltid folk fram, några, men någon säger, jag tycker det var onödigt att du, tycker inte du att hon i rullstolen har jobbet ändå? Ska du behöva, fast hon tyckte det var kul och jag tyckte det var kul. Måste du då? Ja, men det här är en sån här evighetsdiskussion. Vi kommer aldrig.
Allting handlar väl hur man gör det såklart. Men
ja, jag precis. Pratar om ämnet, det var jätterabatt när jag skulle göra show om min son.
Mm.
Då fick jag mycket säga, aha, tycker du det är roligt att din son har autism? Tänker du skoja om det? Nej, jag tycker inte det är roligt att min son har autism. Men nu är det ju som det är. Och jag tror att humor är ett väldigt bra sätt att. Alltså jag skojar inte om att han, men jag kan ju skoja om liksom
situationer som uppstår.
Ja, precis. Alltså till exempel då, du vet precis som Rain Man är fixerad vid. Han lär sig hela telefonkatalogen utantill. Så min son ska ge ju bilar. Och då, alltså han kan ju alla bilmodeller, fler än vad jag kan. Så kommer glassbilen en dag. Han älskar glass.
Mm.
Så har man det. Och jag var så här, Viggo, vad är det för bil som kommer? Mercedes Sprinter 315 CDI. Alltså det är ju en rolig situation liksom. Det måste man få skoja om, ja. Eller berätta,
ja.
Och jag tycker till syvende och sist att det är publiken som om folk skrattar och tar till sig, alltså säger såhär, det här varit bra, då är det bra.
Mm. Då stänger
man butiken. Om du bara provocerar eller bara har massa åsikter, då tycker jag inte det är bra alls. Jag tycker det måste vara roligt också. Jag tycker det har funnits för mycket folk som sådana här sanningssägare som ska berätta hur det är för folk att hit. Och det känns som, men var det skämten liksom?
Mm.
Måste vara jokes.
Du, senast jag hörde dig på Norra Brunnen här, så gjorde du just den här tiraden av påhopp på Södermalms folk. Nu sitter vi på Södermalm.
Ja, exakt.
Shoot. Vad är det du inte gillar med det här? Eller vad är det som skaver?
Skaver det lite. Alltså nu, om vi tar fördomen om Södermalm, ja. Alltså mikrobryggerier och surdegshotell och hipsters och allt det här, så är det väl att man kanske har det ganska bra. Mm. Om man har råd att bo på Södermalm. Det är liksom inte sådär fattig arbetarklass som många vill identifiera sig med, utan det här är liksom överklass. Fast ingen vågar säga att det är överklass. Det är liksom en lägenhet kostar 80 000 per kvadrat på Söder. Alltså det är
minst.
Liksom, minst, ja. Mm. Exakt. Och då har man råd att oja sig om oändliga genusdiskussioner och hit och dit. När folk liksom har problem med att 12-åringarna går runt och säljer marijuana i förorten och försörjer sina familjer. Alltså då finns det riktiga problem. Man är privilegierade utan att förstå att man är privilegierade. Mm. Det är det som kan störa mig lite grann. Mm.
Du är rätt försiktig nu.
Ja, okej. Okay. Nej, men jag är så här, det här jävla jönseriet med dagis. Jag pratar om att jag, och det bara där när man har sagt ordet dagis får man 10 mejl. Liksom. Det heter inte dagis. Nej, men för mig heter det dagis. Nu säger jag då, alltså jag pratar om, för jag läste att dagisplatserna är slut på Södermalm. Då skrev jag skämt om att jag vill öppna ett politiskt inkorrekt dagis. Där de här hipstersrarna, eller vad det nu heter i plural, måste sätta sina barn. Du vet, där ska det vara så här. Pojkar bär blått och bockar, flickor bär rosa och niger, hen gör sig icke besvär. Och är det utflykter, det här ska vara ägt av mig och några sådana här frikapitalister, vad heter det, friskolekoncerns, ja men du vet, som är skrivet i Malta, ingen skatt går in till välfärden, ungarna får betala utflykterna själva, och då kommer det vara mötes, och så, oj, ska de betala själva, då måste alla sälja lättsålda salamikorvar och tubsocker, nej! Varför ska de rika barnen tvingas sälja salamikorvar? Varför ska de straffas för att de fattiga barnens föräldrar inte orkade läsa på universitetet och skaffa jobb med riktiga löner? Här blir ju folk galna när man säger.
Och du njuter när du säger det.
Ja, och ovanför skylten på dagiset så står det så här, make Södermalm great again. Jag gillar. Jo, det jag säger är ju också, vi pratar om utsikt att Lucia ska vara dagisets snyggaste framröstade tjej. Det tycker jag är ett fantastiskt roligt skämt. Så har man ett fult barn får det vara pepparkaksgubbe. Det är sen gammalt.
Varför är det så spännande för dig? Du lever ju upp. Jag ser ju, på scen var du helt, du sprudlade
av. Jag blev glad nu, jag hade glömt de här skämten själv. Men nu kommer jag ihåg dem bara för att du tog upp det. Nej, men jag tycker det är en rolig tanke. Att
varför
man
är det
har
roligt då när du vet att du...
Nej, men att ha skönhetstävling bland dagisbarn och rösta fram den snyggaste tjejen på ett dag. Alltså jag tycker det är kul.
Skulle du säga vänster eller höger privat eller någonstans mitt emellan?
Lite mitt emellan. Jag tycker det är, jag är ganska engagerad i nu då hur det ser ut i skolan för de här barnen med neuropsykiatriska funktionshinder och hit och dit. Och kan liksom, jag ska aldrig rösta på Miljöpartiet, men jag hade jättebra dialog med Fridolina. Han var utbildningsminister, han försökte verkligen göra något tyckte jag. Mm. Och jag var med i en lång politisk process där det blev beslut till slut. Och ens fördom är att det aldrig händer något, ingen gör något. Men han var super engagerad faktiskt. Jag tyckte han var bra. Jag skulle aldrig rösta på Miljöpartiet. Men allt behöver inte vara partipolitik heller. Utan man kan få respekt för en person. Så i de där frågorna när man pratar liksom, hur ska vi göra med de barnen som inte klarar att sitta med de andra 29 barnen? Och det här, där är jag ju supervänster liksom. Jag tror att där hade jag önskat att man kunde anpassa kommunala verksamhet. Men då, om man tycker, då finns det föräldrainitiativ liksom, där för de här barnen som inte får den hjälpen de behöver. Och hade jag varit supervänster, då hade de privata alternativen inte funnits. Och det är en sån grej som Ösnöjen aldrig kommer fatta.
Du nämnde själv din son, autistisk. Du har varit extremt transparent med det. Varför har du gjort ett medvetet val att vara så öppen med det?
Jag skulle säga att det från början var ett omedvetet val. Jag la ner min karriär och sen skulle jag starta om den och släppa min första soloshow. Och då skulle jag skriva en show om mitt liv. Och då var det bara att åka till habiliteringen som det heter på Rosenlunds sjukhus här på Söder. Och gå på olika möten med BUP och Försäkringskassan. Och gå runt i Sverige och knacka dörr och försöka få in din son på en skola. Och ingen skola vill ha honom för han kommer att kosta resurser. Och du vet, det var bara total misär allting. Då är det svårt att sätta sig och skriva en humorshow om genusdebatten på Södermalm. För du är inte den, du är liksom någon helt annanstans. Så för mig blev det blev liksom den enda vägen framåt. Jag var tvungen liksom att kolla så här, är det absurt eller är det jag som har blivit galen? Till exempel, jag fick ett råd av, vi har en kollega med barn med diagnoser som har skrivit mycket till parlamentet. Han gav mig rådet till slut. Att Måns, nej men du måste göra för att hitta en skola till din son. Då går du till den skolan dit han hör geografiskt. Och så hotar du dem att sätta din son där. Och då kommer den rektorn som inte vill ha honom i och med att han kostar resurser. Kommer göra allt för att hitta rätt skola till din son. För då kommer deras budget bli bättre om de skickar Svarte Petter vidare. Och att systemet funkade så att det var så där man skulle hålla på hela tiden allting. För mig blev det så här, det är jävligt tragiskt att det funkar så här, det här systemet. Men det är också något som är sjukt roligt i allt det här. Så då var jag tvungen att såklart förklara varför det är så här. Ja, för att min grabb har autism.
Har du någon gång tvekat ifall det var rätt val av dig eller vad det? Har det varit
självklart? Ja, framförallt i början när jag fick så många mejl från folk som dömde ut även den showen och tyckte jag var hemsk som gjorde det här. Men då kände jag att vi hade ju inget att förlora. Vi hade inga kompisar, vi hade inga aktiviteter, vi var inte bjudna på några kalas. Liksom. Då blir det inte så mycket sämre. Så att det fanns liksom... Men det är klart att i en drömvärld så skulle man inte vilja att folk visste vad ens barn hette och vad, alltså sådär. Men jag tror ändå att det här blev det bästa alternativet av de alternativen vi hade.
Kommer du ihåg första gången du var med i parlamentet?
Nej.
Nej? Har du något bra minne från parlamentet?
Nej, jag har varit ganska bitter på parlamentet.
Varför det?
Jag gjorde massa andra panelprogram, men parlamentet ringde aldrig. Så tyckte jag såg massa...
Jag sitter här nu, så tjut.
Ja, så fattade jag liksom aldrig vad är grejen.
Så du var bitter på parlamentet i många år?
Ja.
Okej. Okay.
Och jag skulle aldrig ringa upp och säga varför...
Hur många år var det då? Var det hela tiden
många
du var med?
Många år.
Okej. Okay. Varför sa du ja då till slut när du fick frågan?
Nej, jag hade alltid sagt ja. Jag fick aldrig frågan. Det var det som var...
Men när du fick frågan, om du var bitter så du kände ingen hämnd grej. Nej. När han inte frågade
in. Nej, jag ville bara visa att jag platsar. Jag skulle bara, ja, nu ska jag visa de här jävlarna.
Ja.
Som inte har ringt på 10 år.
Oj då, det här visste jag inte, Måns. Jo. Att du
men
var...
Jag tycker det är... Det är...
Lättar ditt hjärta.
Ja, jag ifrågasätter castingprocessen. Mm. Nej men en grej som är störig var då, för jag gjorde ett program som hette Extra Extra och sen Time Out, att jag fick otroligt mycket beröm på stan över hur rolig jag var i parlamentet. Jag hade aldrig gjort parlamentet. Det störde mig lite faktiskt.
Ja. Ja, det förstår jag.
Och när jag svarade, men du har aldrig gjort parlamentet, var folk såhär, du är så jävla rolig. De vägrar liksom, nej, jag har aldrig gjort parlamentet, eller hur?
Ja.
Så jag hamnade i sådana evighetsdiskussioner.
Hur kände du då när du var med i parlamentet första gången? Tänkte jag, nu jävlar ska jag visa vad skåpet ska stå.
Ja, exakt. Ja. Flera års uppdämd revanschlusta. Så,
ja, det här avslöjandet får man, gör mig lite...
Det ger dig... Ja.
Ja. Lite kymigt känner jag.
Ja,
att du,
men jag
att du
kände
så.
Jag kände också, men jag var tvungen att vara ärlig. För det var på den tiden, eller då, så var det lite så här kvalitetsstämpel. Om man var komiker, jag kände så här, som tv-komiker var det så här, är du med i parlamentet, då är du något då. Du är liksom...
Men nu är du med i alla fall.
Ja, nu är jag med. Skitkul.
Och det är kul, och du gör väldigt bra ifrån dig. Då får vi släppa det ämnet, känner jag då.
Ja. Men jag tycker det är härligt att det inte alltid är så här glatt och härligt.
Var du arg på mig? Eller var du bitter på mig?
Nej, jag tyckte bara liksom att... ja, jag tyckte det var konstigt. Liksom.
Okej.
Okay. Jag tyckte jag hade något att bidra med.
Ja.
Ja.
Vi får försona så här då, Måns.
Ja!
Men du, jag har 5 frågor brukar ställa till de intervjuer här. Bara på allmänbildning.
Kunskapsfrågor.
Ja, kunskapsfrågor. Ja. Ja. Huvudstaden i Kanada? Kibbutz, nej.
Nej, men Quebec säger jag.
Nej, Quebec är fel. Quebec...
Det är ju inte ens en...
Det är väl en del, va? Quebec City.
Ja, det är ju ett vad säger
nej, det
man?
Finns en stad som heter Quebec. Kanske jag har fel, men jag tror det. Jag har varit där i alla fall.
Ottawa är inte heller.
Nej, det är Ottawa.
Ja, det är Ottawa.
Ja. Vad är roten av 16?
4.
Mm. När blev Skåne svenskt? För helvete, du har svensk historia.
Det är ju då Stora Bält. Han går över där, va?
Ja, jag vill inte, behöver inte ha någon historisk bakgrund. Jag vill ha ett årtal. Du har comedy showen Sveriges historia.
Ja. Jag kan det här också, vänta. Så kungen går över det frusna Stora Bält.
Ja, vilket åtal är det, Måns? Tack för all bonusinformation. Ja. Men...
Jag kan då, om det låter... Ja, säg det då.
1658.
Ja, är det.
Ja.
Ja.
Var spelar Zlatan nu?
Han är i Milano och spelar.
Milan, helt rätt, ja. Vad heter fåret bräker på engelska?
Fåret bräker?
Mm.
Nej, kan inte.
The cheap bleats.
Bleats.
Ja. 3 rätt. Tycker det var ganska bra ändå faktiskt. Nej,
ja, men 16.58 fick jag inte. Jag sa ju aldrig det.
Nej, du sa ju aldrig det och du sa inte åtta var heller. Men jag tycker ändå att du var rätt.
Jag var där och nosade på de två.
Måns Möller.
Ja.
Tack så jättemycket för att du har varit med i toppmöte med Anders S.
Ja, jag måste bara säga att även till den här podden blev jag bjuden sent. Och jag bjudit många komiker innan. Så jag tycker det håller i sig min agg mot Anders S. Det tycker jag måste bli slutordet och låt.
Måns Möller, tack så mycket för att du kom hit. Trots allt.
Trots allt.